Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla glada lyssnare och ni andra också givetvis. Mycket välkomna till 2 timmar med oss här på Seniorradion. 102,7 MHz är frekvensen som ni har rattat in. I kontrollrummet sitter Timo Heino och själv heter jag Mats Omvall. Idag så får vi veta mer om hur köerna till hörapparater kan kortas. Det är audionom Marie Ståhl som har intervjuats av Rolf Wingemar. Det inslaget hör vi alldeles strax. Så får vi besök av en herre vid namn Veit Andersson. Känd som bland annat som pistolskytt, viskekännare med mera. Och i slutet av vår första timme så berättar Maria Berglin Wallmo om Agnes von Krusenstjerna. I vår andra timme pratar vi med Barbro Solbe, välkänd Gävleprofil, skribent och journalist som nyligen fått pris för årsboken från Gästriklands kulturhistoriska förening. Vi avslutar med panelen som vanligt. Den består idag av Voko Vera Boman, Kike Larsson och Conny Persson. Och vad de ska diskutera, det får ni veta om ni hänger kvar här på 102,7 MHz. Vi inleder som vanligt med musik och därefter veckans namnsdagar. Dionne Warwick där med låten Heartbreaker. Hon hade ju en rad hits någon gång på sent 70-tal, 80-tal tror jag det var. Alla var signerade av Burt Bacharach och låtskrivare eller textförfattaren Hal David. Men nu ska vi prata namn. Välkommen Ingrid Karlsson. Du är vårt ljus tack. I namnstadsmörkret, kan man säga så.
Ja, tack. Ja, det var ju tur att det inte var sånt blåsväder som det var igår alltså.
Verkligen.
Då har man spänt segel och kunnat blåsa dit. Men då ska jag tala om att den 22 oktober då ska vi gratulera Marika och Marita. Seved, det var så ovanligt att namnet flyttades till 28 juli med Botvid. Och då blev ju 22 oktober ledigt för Marika och Marita. Två variationer av Maria. Marika hade en popularitetstopp under 60- och 70-talen. 1999 så föll hon ur från listan här med 200 vanligaste tilltalsnamnet. Men har använts i Sverige sedan mitten av 1800-talet och förmodligen en härstamning ifrån tyska Marike. Och Marita är ju ganska vanligt på 40- och 50-talen, vilket återspeglar sig i att det är näst intill utdött som tilltalsnamn i den nya generationen. Som andra namn är det vanligare, men vilket gör att det lever kvar då. Marita är en spansk form av Maria och har använts i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Och sedan 1993 så delar de här damerna, Marita och Marika, namnsdag den 22 oktober. Sen ska vi ha en liten matvecka här faktiskt.
Mm, det låter trevligt. Mm,
den 23 då gratulerar vi Severin och Sören. 24 Evert och Eilert, och då är det hackkorvens dag. Mm. 25 Inga och Inga-Lill, och då är det världspastadagen. 26 oktober Amanda och Rasmus, och då är det potatisens dag. 27 är det Sabina och internationella nalledagen. Och 28 Simon och Simone och bilens dag och champagnedagen. Så här kan vi alltså äta hackkorv, pasta och potatis och dricka champagne.
Det låter ju smaskens.
Vilken vecka, va?
Ja, underbart. Tusen tack, Ingrid. Nu ska vi lyssna på mer musik. Och det är Kajsa Stina Åkesson som undrar, är det så här det känns att komma hem?
Ledljus från ett fönster genom lager av dis. En doft av nybakt råbröd, spår av omtanke och liv. Sommarblekta lakan i en skön nybäddad säng. Är det så här det känns att komma hem? År och mil av längtan har fört mig till din dörr. Jag andas in den frihet som lyft ryggen fri från skuld. På radion spelar sången med en älskad känd refräng. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som du slår våren ut. För varje steg jag var beredd att ge upp, men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Luften efter oss kränkt som att börja om från noll. Den mask jag en gång bar på har nu spelat ut sin roll. Med dig så sluts en cirkel, det blir då för länge sen. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer gå, förtvivlan blir år i mun som du slår åren ut. För varje steg en suss, jag var beredd att ge upp men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Rester av ett nedlagt spår med alla ros och sly. En öde tomt, ett nässel snor, en gång var världen ny. Jag fick hoppet att fly. Ledljus från ett fönster genom lager och dis. En doft av nybakt råbröd, spår av omtanke och liv. Sommarblekta lakan i en skön nybäddad säng. Är det så här det känns att komma hem? Dagar kommer år, förtvivlan blir år i mun som du. Slår våren ut i varje steg, en kyss. Jag var beredd att ge upp, men så kom du som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem? Som en länge väntad älskad vän. Är det så här det känns att komma hem?
Rolf Wingemar heter jag, och jag har en gäst i studion idag, nämligen Marie Ståhl, audionom och chef för Hörcentralen i Gävle. Välkommen till Seniorradion, Marie.
Tack så mycket, Rolf.
Du är audionom, och vad innebär det mera konkret?
Ja, audionom, då jobbar man ju med ljud. Och man tar hand om personer som har olika typer av hörselskador, hörselnedsättningar. Och gör diagnostik och provar ut hörapparater, kort sagt.
Du är chef för Hörcentralen i Gävle. Är det för hela regionen, eller är det för Gästrikland eller för Gävle kommun?
Det är för Gästrikland.
Jaha,
så det innefattar ju Gävle och Sandviken då, som vi har en...
Det är ganska stort upptagningsområde ändå.
Ja, det är ganska stort. Ja.
Med allt vad det innebär att av köbildning och sådant.
Precis, det är många.
Ja, om det är så nu, du pratar om ljud, om man känner att man hör dåligt. Det brukar ofta yttra sig att man får beskedet av någon nära anhörig, make eller maka, som säger att du har ljudet på för högt på tvn och så vidare. Mm. Om jag hör dåligt då och funderar om jag skulle behöva en hörapparat, hur ska jag då förfara?
Mm. Ja, om du tänker så här att du, ja, men jag tycker att hörseln har blivit så pass dålig nu att jag verkligen behöver en hörapparat, och jag är dessutom motiverad till det. Då kan man göra en egen vårdsbegäran till Hörcentralen.
Jaha, så man gör en egen vårdbegäran så att säga.
Ja.
Man sätter sig vid datorn och skriver att jag vill komma på en undersökning.
Ja, ungefär så.
Det låter enkelt.
Det är väldigt enkelt. 1177 är ju perfekt. Till exempel.
Ingår det här i min vård i Gävleborg?
Ja, det gör det.
Ja. Men det kanske inte är något fel på hörseln. Det kanske är så att jag bara har vax i öronen. Jag behöver inte undersöka det före när jag gör den här vårdbegäran.
Om det är så, för man kan säga att det finns två alternativ. Det första alternativet, om du tänker att jag hör lite dåligt, jag skulle vilja testa hörseln, men tänker inte så mycket på hörapparat. Då söker man på sin hälsocentral.
Så där sköter hälsocentralen om alltså. Och
ja.
Sen som det enda är dålig hörsel, då söker jag mig till hörcentralen.
Precis.
Och är det där då som man gör en hörseltest?
Precis, det är det. Och det som är det fina nu när vi har jobbat ner köerna lite grann är att man får en bedömning inom en månad cirka innan man sätts upp på väntelistan, så att man vet om det är aktuellt med hörapparat eller inte.
Du pratar om att ni har fått ner köerna. Hur lång är kötiden idag?
Ja, kötiden idag är ungefär 8 månader.
Oj.
Och om vi tittar på antalet patienter som står på väntelistan, om jag jämför idag jämfört med för ett år sedan. Så för ett år sedan hade vi nästan 1000 patienter som stod på kö.
1000 patienter?
Och idag, ett år senare, så har vi mindre än 400.
Men då har ni jobbat undan bra i så fall.
Det har vi.
Vad har ni gjort då för att kunna få ner köerna så här? Har ni fått större resurser, mera personal, eller vad har hänt?
Ja, vi har gjort många olika saker faktiskt. Vi har anlitat ett företag från Stockholm som kommit upp med en portabel mottagning. Vi har gjort lite andra delar i utprovningsprocessen när man provar ut hörapparat för att göra det lite mer effektivt. Och vi testar också grupputvärderingar. Om du har fått hörapparat och ska följa upp själva utprovningen, hur det blev, så kan man ibland få komma i grupp.
Jaha, men det är väl någonting nytt att man gör grupputvärderingar?
Ja, det är nytt.
Mm. Men det sker på hörcentralen?
Ja, det gör det.
Jag har sett nu att man kan göra hörseltester på andra håll än på hörcentralen hos privata optiker och så vidare. Kan man använda en sån hörseltest för att, så att säga, komma in hos hörcentralen?
Jag ser inte så jättemycket vits med det i och för sig. För att eftersom vi nu gör en hörseltest så pass snabbt när man söker hos oss, så gör vi ju gärna ett hörseltest så vi vet att det är korrekt gjort, så att säga.
Ja, så att ni vill göra egen hörseltest. Ni förlitar er inte på andras hörseltester, om man säger så.
Nej, ja, det beror på hur det ser ut, om man säger så. Det kan se lite olika ut faktiskt.
Jo, det är klart att det är så. Men det kanske är så, jag vet ju inte. Men det är kanske så att de här som gör sina privata hörseltest, de kanske vill sälja hörapparater också.
Det vill de ju absolut göra.
Men är det någon skillnad prismässigt mellan era och deras hörapparater?
Ja, om du ska gå helt privat. Det finns ju i Gävle nu idag, finns det ju två privata alternativ. Ja. Det finns ju Synsam Hörsel och det finns Audica. Och om man jämför priset, så privat kanske du betalar mellan 10 och 30 000 för att få utprova ett hörapparat.
Privat.
Och om du går till på regionen då, på hörcentralen, så betalar du ju 1500 för själva förskrivningsavgiften. Och då många gånger så kanske man till och med får bättre teknik i hörapparaten.
Det är en väldigt stor skillnad beloppsmässigt.
Det är stor skillnad, ja.
Så att då kanske man bör tänka sig för sig. Men de kanske har kortare kötider och så vidare. Man kanske hör väldigt dåligt, som tycker det är värt besväret, om man säger så.
Absolut, det kan ju vara ett alternativ om man inte vill vänta.
Så att, för att, om vi säger så här, kvaliteten på hörseltesterna, kan jag utgå ifrån att de kvaliteten är lika för båda sidorna?
Det kan skilja lite grann. För oftast så, om du går på en privat mottagning, så är det inte säkert att man sitter i en ljudisolerad mätbox till exempel. Och det kan ju vara ljud runt omkring som stör. Det är mer vanligt förekommande.
Vi pratade om kötiderna här och så vidare. Om man nu vill göra en undersökning hos er och man tycker ändå att kötiden är väldigt lång. Vad sa du? 8 månader?
Ungefär är det så nu.
Kan man då vända sig till annan region när man har fått klart för sig att det är kortare väntetider? Har man rätt till det?
Det kan man. Och vi har också, när man kommer och gör det här hörseltestet och man är överens om att man vill vänta på hörapparat, så erbjuder vi alltid att man får åka till det här företaget som vi har kontakt med i Stockholm, som hjälper till om man vill komma inom vårdgarantin, så att säga.
Ja, men då måste man åka ner till Stockholm alltså.
Då får man åka till Stockholm. Mm.
Och resan då, betalar man den själv eller betalar regionen den?
Man får det billigaste färdsättet.
Ja, just det.
För då skriver vi en specialistvårdsremiss.
Hur många var det idag, sa du, som stod på kö? Var det 400 eller någonting sånt där?
Ja, strax under 400. Och då är det Gävle och Sandviken.
Ja, just det. Och sen är det tillströmning i princip varje dag kanske.
Ja, det är nog en tillströmning på kanske... Det kan variera mellan 10 och 30 i veckan.
Ja, så pass mycket. Mm. Ja, det är alltså kanske över 100 per månad.
Ja.
Det är mycket det, så att det kan ta tid det där. Men ni jobbar fortfarande på det där att få ner kötiden alltså.
Det är hög fokus på det.
Har ni, om man säger så, resurser och pengar och så vidare, så att ni kan anlita det här Stockholmsföretaget även i fortsättningen? För att det är en penningfråga också.
Absolut. Vi har möjlighet Än så länge har vi det. Men nu har vi kortat köerna så pass att vi snart är redo liksom att hantera allting själva.
Om man nu får en hörapparat, om vi kommer så långt att vi har fått en hörapparat eller två, om man tycker att den inte verkar fungera tillfredsställande, man kanske inte förstår tekniken eller man på annat sätt är missnöjd, måste man ställa mig i kö då också för att få den servicen, om jag uttrycker mig så?
Nej, det behöver man inte. Det som kan vara mest lämpligt är att man kommer och träffar våra tekniker först på drop-in. Och så att de ser över, liksom, tekniken är okej, det här är kanske någonting annat, det kanske är din hörsel som har blivit sämre. Då får man en tid till en audionom.
Då måste jag ställa mig i kö igen alltså?
Nej, det är ingen kö, du får en tid direkt. Men ja. Du kanske får, det kanske är så att tiden ligger en eller två månader framåt.
Jaha.
Men tiden får du direkt.
Ja, så det är så det fungerar, att man får komma upp till hörcentralen och prata ändå med teknikerna. Om de inte kan lösa det, då beställer man tid hos audionom alltså.
Ja, ibland har man till och med tur att man får träffa en audionom som hjälper teknikerna just den dagen.
Jaha, på så sätt. Ja. Det är alltså ingen ny kötid, om man uttrycker mig så.
Nej, det är det inte.
Men om jag har lite besvärligt att komma till hörcentralen, går det att få service på annat sätt, via datorn eller via mobilen, med sådana här samtal där man kan se varandra och så vidare? Alltså, finns det möjlighet att få något sånt digitalt stöd? Nu kanske det är många, särskilt i min åldersgrupp, som kanske inte är så oerhört duktiga på detta område, men de som ändå är duktiga, går det att få den typen av service? Alltså, har ni kommit så långt i er servicesträvan?
Mm. Absolut, det har vi. Vi har börjat jobba med fjärrjustering. Och vi har ett par audionomer som kan sitta på distans och fjärrjustera hörapparater. Och då behöver ju du ha en app som du loggar in i under besöket. Och så kopplar man upp hörapparaten via programmeringsmodulen hos audionomen. Skickar justeringen till din app, som skickar upp ljudet till dina hörapparater. Så det håller vi på med faktiskt.
Det låter ju väldigt avancerat, men ja. Tycker ni att, du säger att ni håller på, tycker ni att försöken så här långt har varit lyckade?
Ja, det har varit väldigt lyckat. Fungerar väldigt bra. Och jag tänker, du sa det här med att många i din ålder inte skulle liksom klara av den här tekniken. Då kan man ju också ta hjälp av en anhörig om man har det. Att man hjälps åt.
Ja, just det.
För det handlar ju bara om att man har en mobiltelefon som är i nära, så att säga. Så att det finns. Så det har vi också testat och det fungerar väldigt bra faktiskt.
Ja, det där innebär ju alltså att det krävs en viss datorvana hos den sökande eller hos den anhörige. Så att det kan väl fortfarande vara lite svårt för många att få det att fungera, men om man nu har problem, man ska inte dra sig för att söka hjälp då, för att det finns hjälp att få, och då ska man väl kanske då börja hos sin vårdcentral.
Man kan göra det, absolut. Så får man gjort ett hörseltest och så vet man ungefär vad status är. Är det så pass att man är motiverad och vill testa hörapparat, då gör man sin egen vårdbegäran till hörcentralen direkt.
Så att det där är ingenting som man behöver gå och oroa sig för eller dra sig för, utan det är bara att, så att säga, söka och få en hörseltest så att man får hjälp med sina problem. Vad har du för råd i övrigt till oss som hör lite dåligt, om man uttrycker mig så? Hur är det någonting vi behöver tänka på eller förfara när vi funderar på de här frågorna?
Jag tycker att det här med att höra dåligt är ju väldigt vanligt, och det är helt normalt att man gör det också med tiden. Man ska inte vänta för länge och söka hjälp. Man kan ta hjälp av också de man har omkring sig, för det finns säkerligen någon annan i närheten som också har en hörselskada. Och vi finns på hörselvården, och HRF finns ju också.
HLF.
Hörselskadades riksförbund.
Jaha, ja, just det. Ja, så att det finns hopp för oss, så att säga.
Det finns det absolut.
Att vi kanske hör mer än vi borde höra, om jag säger så. Så mycket kanske vi inte får höra, men vi får höra något i alla fall.
Jag tycker att man ska söka. Man ska inte vänta för länge.
Nej, just det. Och med det, Marie Ståhl, audionom och chef för Hörcentralen i Gävle, så får jag tacka dig för din medverkan här i Seniorradion. Tack ska du ha.
Tack så jättemycket. Tack.
reklam.
Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Sail up me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might.
nighttime, the nighttime, the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Nina Simone där i låten Love Me or Leave Me, och hon visade vilken fantastisk pianist hon också är. Dagens första gäst heter Veit Andersson. Välkommen till Seniorradion.
Tack för det. Tack.
Du har ett väldigt ovanligt förnamn.
Ja. Vill du höra?
Är det ett släktnamn eller?
Nej. Ja, jag har en morbror. Jag hade en morbror som heter Veit också.
Ja. Ja.
Men vill du höra hela historien?
Ja. Ja.
Nej, men jag brukar säga så. Folk frågar ju då, och då är det så att man kan välja på två saker, brukar jag säga. Det fanns en gång i tiden, eller det fanns ett helgon nere i Tyskland som heter Sankt Veit. Och som har en katedral i Karlsborgen i Prag. Väldigt fint. Så det kan vara ett helgon, men det kan också vara ett bildäck, brukar jag säga. Man vet inte riktigt var det kommer ifrån.
Spännande i alla fall. Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja i Haag i Nederländerna? Du var där ganska nyligen, va?
Ja, just det. Vi var där i februari.
Ja.
Ja.
I anledning av vad då?
I anledning av att det pågår sedan lång tid tillbaka en skyttetävling i Den Haag som heter Interschot. Och den brukade vi skjuta. Jag var där första gången någon gång på, ja, kan det vara 70 sent. Ja, 76, 77 kanske, någonting sånt där. Och sköt under tävlingen. Och då var vi flera svenskar som var där. Det är på luftpistol. Och vi har tittat i gamla resultatlistor. Då. Från den tävlingen så var vi fyra svenskar som var i topp. Och bland annat då Skanåke var med naturligtvis. Och Staffan Oskarsson och jag och ytterligare en. Jag tror det var... Han Nilsson från Emmaboda, kan det vara så. Ja. Så att anledningen då så nu då i år så var det då, jag tror det var 35 år sedan. Vi blev ju världsmästare i lag på luftpistol 1979 borta i Korea.
Mm. Var det 79?
79,
okay.
Ja. Och nu var det då ett jubileum, tror jag. Skanåker hade kommit på det, så att vi måste åka dit.
Mm.
Så då åkte jag och Staffan och Ragnar då åkte ner och sköt. Blev väldigt väl mottagna.
Okay. Men den fjärde var inte med då?
Nej, Börje Nilsson som heter. Han är inte tillräckligt kurant, tror jag.
Okay. Okay.
Men det var roligt ändå, och vi var väldigt väl mottagna.
Ja.
Och alla skyttar hade vita nummerlappar. Vi hade nummerlappar i guld faktiskt.
Oh ja, efter segern där. Var det i sol då, eller?
Var sol,
ja. Det måste ha varit en mäktig känsla. Då, den gången.
Ja, visst var det. Ja. Absolut. Och vi hade ju varit där 78 och skjutit också. Och då blev vi inte guldmedaljörer, men vi blev bronsmedaljörer, så jag på. Ja. Så att...
Tävlar du fortfarande?
Absolut.
Det gör du?
Ja. Ja. Så långt det går. Och jag försöker... Skanåker och vi brukar hålla kontakt dagligen och berätta hur vi skjuter.
Mm-hmm.
Bra eller dåligt, men vi berättar hela tiden.
Okay. Ärlighet var jag längst. Mm. Ja, du var med på Nordiska mästerskapen för veteranskyttar, va?
Ja, vi har varit i Estland och sköt. Och det var också väldigt roligt att komma dit. Jag jobbade ju bort i Estland i 12 år. För jag drev ett dotterbolag till Railers som jag jobbar åt, som var där borta. Jag bodde inte i Estland så, men jag åkte där mellan en och två gånger i månaden. Och då hade jag ju en hel, det var många medarbetare som fanns där borta, och jag fick träffa en del av dem nu då. Så vi träffades nere i Otepää som som företaget och kontoret låg då på den tiden.
Det, hur började det intresset med pistolskytte eller? Ja, det har det varit luftpistol från allt?
Nej, då, det började efter lumpen kan jag säga. Jag gjorde ju lumprekryten 67-68 där och kom hem och då först så provade jag faktiskt att spela golf. Mm.
Men det vet jag att du gör fortfarande.
Ja, det gör jag fortfarande. Ja,
men det kommer vi tillbaka till.
Ja, men det tog inte skruv med golfen då. Min dåvarande chef där i Söderhamn, han spelade och han tyckte det skulle få vara på. Men så blev det inte. Jag åkte in till bollen och började skjuta pistol istället. Mm. Och det blev livslångt.
Ja, jag förstår det. Det är spännande. Ja. Mm.
Det gjorde också att jag kom från 74. 74 kom jag hit till Gävle. Mm. Och 74 så tror jag det var, jag hade mitt första landslagsuppdrag också i en tävling nere i Borås. Mm. Och där lyckades vinna den tävlingen. Och då stod det i tidningen sen att debutanten visade vägen. Ja, det.
Men VM-guldet måste vara din främsta merit, väl?
Ja, det får man väl säga.
Högre kan man liksom inte komma.
Nej.
Har du varit med på några OS också, eller?
Jag kom aldrig till OS, tyvärr. Jag trodde att jag skulle vara med 84, men jag var väl inte tillräckligt... Jag tror inte de tyckte om mig på förbundet riktigt. Nej, jag tror det var någon grej med förbundet.
Jaha, jaha. Annars men, hade du varit i Los Angeles då, va?
Jag var där och sköt för OS sköt jag i Los Angeles. Ja. Okay. Och hade min absolut bästa säsong 84.
Mm. Mm. Hur tränar man?
Man
skjuter då?
Ideligen, ja. Jag kan säga det. Jo, men alltså, det gäller att skjuta mycket. Mm. Och det gäller att tävla mycket för att man ska få liksom, veta hur man fungerar i sånt som man har också. Så att,
det är det en mental sport det där?
Väldigt mental.
Nervsport liksom?
Ja, det kan du ge. Mm. Det finns ett typiskt exempel en gång från när det var OS i Moskva, tror jag. Och då var det ju en ryss som var i final. Och man såg riktigt hur han stod och darrade med handen så här och sköt. Mm. Men han lyckades ändå, tror jag, få in sina skott. Jag kommer inte ihåg om han vann, det tror jag kanske inte, men det var... påtagligt alltså. Mm. Det drabbas alla utav.
Ja. Men är det då man dricker lättöl eller något? Eller är det bara en myt?
Det är nog en myt. Mm. Alltså, det är ju så här idag att man testar inte alkohol längre. Det är inte, jag tror inte det är klassat som doping. Nej. Okay. Man ska naturligtvis inte vara brusad när man skjuter.
Nej,
det är
inte bra. Nej. Det förstår jag.
Men däremot så tror jag det är sämre om man dricker mycket kaffe.
Jaha, ja. Just det. Ja, men kaffedarren har man ju hört talas om.
Ja, visst. Det är ju ingen som håller på med det. Och det är ju lika egentligen med sprit. Det påverkar ju ögat väldigt mycket. Mm. Så att det är nog negativt att dricka sprit. Mm. Ja. Mm. I de sammanhangen.
Ja, just det. Ja, just det, ja. Ja, men ska vi lämna skyttet och övergå till spriten då? För du har ju ett eget whisky-sällskap. Mm. Hur gick det till?
Ja, det var så här att någon gång 2002 eller så bildades det ett whisky-sällskap i Gävle som hette Gävle whisky-sällskap. Och som jag var med och från början på det då. Och hamnade också så småningom i programkommittén tillsammans med två kamrater. Och det där, ja, det var ju roligt så länge det pågick. Va? Men sen vid något årsmöte där i det så tyckte jag lite illa behandlade av ordföranden där, så att jag gick hem och startade eget. Mm. Ja. Och det kommer då heta www.
Ja, just det.
Då behöver man inte ha någon hemsida, tänkte jag, så att det klarar sig. Ja. Så att Weitz whiskyvänner, och sen 2005 då.
Ja, mm. Okej. Okay.
Och vi har nu faktiskt på fredag den här veckan nu så ska vi ha våran 114:e provning.
Okej. Okay.
Ja. Och jag kan säga att det har passerat igenom i detta sammanhang runt 400 människor som har varit med i olika sammanhang och provat whisky och så. Mm. Många kommer med och går och så där. Det kommer till nya hela tiden. Mycket trevligt. Ja.
Hur många är det just idag då, tror du?
Ja, på min sändlista idag har jag någonting på 250 tror jag som jag skickar ut till.
Var håller ni till då när det är provning?
Nu håller vi till på Musikhuset.
Jaha.
Mm. Sjömanskyrkan. Mm. Väldigt bra ställe. Mm. Ja.
Testar man då olika, är det blindtester eller vad? Är det som vinprovning? Alltså man vet inte vad det är för sort, men man ska skriva ner.
Jag kan säga, när det gäller vin har jag liksom inget grepp alls. Jag dricker inte vin. Nej, jag mår inte bra av det.
Mm.
Och det är inte det att jag dricker för mycket, och det är inte det. Men jag mår inte bra av vin.
Mm.
Men det går bra med whisky och brännvin, det går bra.
Mm. Mm.
Nej, men alltså vi har ju olika provningar och vi provar mellan 2 till 5 whisky vid varje tillfälle. Då. Och då är det finns ett tema i det hela och vi talar väl kanske inte riktigt om från början vad det är vi ska prova, men under provningens gång så berättas det ju vad det är för whisky vi dricker.
Mm. Mm.
Och sen kan det vara så att man har helt och hållet blinda provningar där man inte säger någonting, utan man får komma överens på slutet hur det smakar. Då.
Ja, ja.
Så att det är väldigt trevligt.
Mm.
Och jag har i samband med mitt skytte där och med den här whisky-historien nu, så man träffar så otroligt mycket människor och trevliga människor. Det funkar så jättebra. Ja, alla är glada och trevliga och tycker att det är skojigt.
Särskilt glada efteråt, eller?
Ja, naturligtvis.
Men vinprovning, då spottar man ut.
Ja, det är ju fel på något vis, kan man ju tycka. Ja. Det är det ju inte vi, ser du. Nej.
Nej, okay.
Nej. Men vi dricker inte så mycket heller. Det är alltså 2 centiliter per whisky. Ja. Ja.
Okay.
Det blir man inte alldeles för överriskad på.
Nej, det blir man ju knappast. Nej. Spännande. Du nämnde ju golf inledningsvis här. Och det var ingenting du tände på den tiden.
Nej. Det gjorde jag inte. Jag tog itu med det 1985, kan jag säga.
Mm.
Ja. Jag la ner min skyttekarriär då.
Mm.
Efter att jag inte kom med till
OS.
Och det hände lite andra saker också. Så att jag slutade med det. Och så var det golf.
Mm.
Ja. Och jag kan tänka så att hade jag lagt lika mycket tid på skyttet som jag har lagt på golf, då hade jag kunnat bli riktigt jäkla bra.
Ja. Ja. Vad har du i handicap då?
Ja, just nu har jag 19,4 kanske. Ja.
Okay. Medlem i Gävle,
ja.
Antar jag.
Mm. Mm. Ja.
Du, jag tänkte på det här med whisky och golf.
Mm.
Jag ska inte säga att det hör ihop, men jag associerar till Skottland och Irland.
Mm.
Har du ordnat sådana resor, golf- och whiskyresor, eller?
Vi var alltså i nu ska vi se här, var det förra året då i augusti, så var vi till Irland på en whiskyresa. Vi var, det kunde vara 18 personer som åkte med.
Mm.
Och till Dublin, vi var i Dublin hela tiden och provade olika destillerier där. Mm. Det finns mycket nya destillerier på Irland. Det är ju liksom en växande marknad där. Och framförallt så fick vi åka till mitt favoritställe som heter Slane Distillery.
Mm.
Som ligger i, ja, det ligger lite norr om Dublin, och där man har haft Slane Castle, är känt som en stora konsert när man hade med U2 och Rolling Stones och de här.
Mm.
Det var den 8:e markisen av Cunningham som arrangerade det. Trevlig man.
Ja.
Så det finns det.
Hade du golfklubbarna med? Eller?
Nej,
nej, okay.
Inte då, nej.
En sak i taget då.
En sak i taget. Ja. Så just nu planeras det för en golfresa till Irland faktiskt nästa år.
Mm.
Och vi ser om vi får ihop det.
Som du ordnar, eller?
Ja.
Ja.
Mm.
Okay.
Jo, det gäller att ligga i, ser du.
Ja, jag förstår det. Du lever inte något stilla pensionärsliv direkt?
Nej, det går inte.
Nej. Ska vi stanna med då, kanske?
Det går ju bra.
Ja. Jättetrevligt att ha dig som gäst här.
Tack för att vi kom.
Ja. Då ska vi lyssna på den USA-mexikanska sångerskan Tish Hinojosa.
Thank you. is home, but signed for good, and my mind's on that road to Tennessee. Western skies shining warm upon my back, save a fiery setting sun for me. Misty eye needs a starry southern night to shine a trail from Taos to Tennessee.
Reklam.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag, hör av dig till oss. Du har nästa gäst tagit plats i studion. Jag säger välkommen till Barbro Solby.
Tack för det, tack.
Välkänd Gävleprofil har jag kallat dig. Och journalist och författare, eller hur?
Ja, journalist åtminstone.
Ja. Hur... Du började som journalist, vet jag. När då och var någonstans?
Jag bodde i Norrköping och jag fick skriva lite i Norrköpings tidningar. Och sen blev jag korrekturläsare där en sommar. Och det var en väldigt nyttig lärdom som många har missat idag, ser man i tidningarna.
Mm. Jag har också varit korrekturläsare en gång i världen, ja, kan jag säga.
Så
jag vet att man lär sig väldigt mycket där. Ja. Men hur hamnade du i Gävle då?
Vi flyttade från Stockholm i den statliga utlokaliseringsvågen i mitten av 70-talet.
Ah, ja.
Och jag kom med Statens institut för byggnadsforskning.
Byggforskningen, ja. Den som höll till i rådhuset på den tiden.
Nej, vi flyttade in i ett nybyggt hus på Nedre Brynäs, där Engelska skolan finns idag.
Och sen har du varit Gävle för hela slanten. Sen
ja, dess. Nästan 50 år.
Ja, ja. Men du hamnade i politiken, har jag läst.
Ja, jag blev fångad av Bengt Westerberg.
Ja.
Och jag satt i några nämnder här under en del år. Idag är jag mindre engagerad.
Mm. Ja, jag rent partipolitiskt kanske inte, men du är ju mycket engagerad i många saker.
Ja, alla saker nu. Ja.
Och du fick pris nyligen för bästa årsboken för Gästriklands kulturhistoriska förening, heter det så?
Jag har inte fått något pris, men jag ska få.
Du ska få, ja.
Okay. Någon gång i november, tror jag.
Ja, spännande.
Och det handlar om, det heter Årets hembygdsbok. Uh-huh. Och det är Sveriges hembygdsförbund som delar ut. Mm. Och det var tydligen 1200-1300 olika böcker som de valde mellan.
Spännande.
Ja. Jag visste ingenting om det.
Men du har varit redaktör för den boken, eller har du skrivit allt själv? Nej,
jag har skrivit en del. Mm. Men jag har varit redaktör. Mm. Inte bara för den, utan för 10 dessförinnan också.
Ja, jag
också.
Vet det. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, men det kändes väl... När fick du veta detta?
Ja. Det var kanske ett par veckor sedan. Ja. Ja, det var ju en väldig överraskning naturligtvis. Det var ju roligt. Ja,
ja, men seniorradion säger grattis. Såklart.
Tack så mycket för det.
Du har ju som sagt många olika engagemang. Kanske med betoning på lokalhistoria.
Ja,
bland mycket annat. Ja.
Vi flyttade in min familj i Gamla Gävle. Mm. Och så började jag gräva där jag står. Det tog lite tid innan jag insåg att det var det jag skulle göra. Men det har jag fortsatt med väldigt mycket. Mm. Och jag känner väldigt varmt för att man bevarar lite av gamla bebyggelsen, gamla miljöer. Mm. Och inte river för fort. Då handlade det om den stora södersaneringen, som det hette. Då skulle trafiken fram, och det var så viktigt med bilarna. Mm. Så man breddade Södra Kungsgatan, och man, husen som stod i vägen, det var bara att riva ner.
Jo, det var ju E4-an gick ju.
Ja, E4-an gick precis genom stan. Ja. Ja.
Och det var väl med ett nödrop som Gamla Gävle räddades kvar?
Ja, det var rätt instans som ropade. För det var Riksantikvarieämbetet som sa att ni måste bevara en del av den här gamla bebyggelsen. Mm. Och det var ju jättetur. För det var många, många andra som protesterade också. Men de rösterna hördes ju inte lika bra. Mm.
Men du var ju engagerad naturligtvis.
Nej, jag var inte med. Detta var på 60-talet.
Ja, det var innan du kom hit.
Slut 50, omkring 1960.
Okej, okay, okej. Okay. Mm. Men du syns ju i Gävletidningarna ganska ofta. Både med lokalhistoriska artiklar, men också när det gäller företeelser som du reagerar på. Vad är det som får dig att ta till pennan då?
Jag skriver ju jämt. Kan inte låta bli.
Okay. Men det är saker som du upplever som felaktiga eller orättvisa eller någonting sånt där? Eller
nej, jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Ja, jag reagerar väldigt mycket för hur tidningarna i nedförsbacken. Ja. Och det tycker jag är så sorgligt, för jag har alltid varit så fäst vid det här med pressen. Mm. Och det har betytt så mycket. Men det är ju så där. Nu är det mer och mer teknik. Mm. Och tidningarna får sämre ekonomi och har mycket mindre möjligheter. Det är bara att acceptera.
Ja, nu är det ju många tidningar som har gått ner till 3 dagars utgivning, till exempel.
Ja,
i Gävle försvann ju söndagstidningarna för ett tag sedan. Mm. Ja. Hur länge tror du papperstidningarna finns kvar då?
Det törs jag inte gissa. Men jag har upplevt motsvarigheten som barn. Min pappa var i textilindustrin. Norrköping var ju en stor textilstad då på den tiden. Det fanns mellan 20 och 30 textilindustrier i stan. Och så har jag upplevt, och min pappa som var väldigt involverad då, han var försäljningschef för ett en yllefabrik. Hade stor export. Men successivt så har jag upplevt hur den branschen har gått, alltså ner till noll nästan. I Norrköping finns inte en enda industri kvar. Mm. Och jag ser paralleller med pressen. Mm.
Pressen kommer ju leva kvar digitalt.
Den lever kvar på ett annat sätt, visst. Mm. Mm.
Du blev ju också bekant med, eller ska vi säga engagerad i några kinesiska studenters liv. Hur gick det där till?
Det började med att en augusti lördag, i slutet av augusti, så var jag i utanför stan och i Strömsbro, och jag skulle höra på ett föredrag. Och det var ösregn och jag stod med paraply över föredragshållaren. Och sen skulle jag ta bussen hem. Och då tyckte jag, nej, om jag tar fram busstidtabellen, för det fanns på den tiden, så blir den bara förstörd. Så jag går hem. Och det var väldigt milt väder, men ösregn. Och i backen ner in mot stan så mötte jag fyra ungdomar. Och uppenbarligen från Östasien någonstans. Mm. Och då frågar de, är det här vägen till havet? För de kom från Kinas inland, visade det sig. De hade aldrig sett havet. Och då sa jag att, och då hade de en karta, och så pekade de på hamnen, för det var liksom det närmaste de kunde gå till. De hade kommit då alldeles dagarna innan och fått veta var de skulle bo, fått veta att på måndag så ska ni vara på högskolan och så ska ni göra så och så. Och nu skulle de se havet, för det var det mest spännande de kunde tänka sig. Och jag berättade att det är hamnen, det är stängt, ni kommer inte in där, men man kan ta en buss. Och så en annan dag, och så sa jag, ni kanske vill följa med mig hem.
Jaha.
Och så tog jag hem dem, och så frågade, vill ni ha lite te? Ja, vi vandrade och vandrade, det var en ganska lång väg, några kilometer. Och de tyckte det var så fräsch luft, och de tyckte att det var så grön grönska. Och jag har ju lärt mig sen att hur det ser ut i Kina, det är liksom ett dis, för det är så pass smutsig luft. Och så tog jag hem dem och så frågade, vill ni ha lite te? Och då tittade de på varandra lite förvånat, och så, ja, då tänkte jag, de kanske inte tror att svenskar kan göra något vidare te, så ni kan få kaffe istället. Så får. Och sen så skulle jag visa hur man gör smörgås. Det var ungefär vad jag hade att bjuda på. Och då det var det en som vågade, han tog osthyveln som hade visat att det var väldigt konstigt. Och så la på ett bröd och så la han smör ovanpå.
Okay.
Och då insåg jag att jag måste hjälpa de här ungdomarna. Och sen har blivit så att jag tog med dem med buss ut till Bönan. De fick se havet. Mm. Jag tog dem med på alla möjliga ställen i Sverige, ut i södra kolonin. Jag frågade dem, är det här de fattiga människorna bor? Det var liksom när de kom från en annan planet.
Ja, som en kåkstad ungefär.
Ja, och de behövde få lotsas in i den svenska vardagen. Mm. Så det blev jag någon sorts reservmormor till fler och fler. Flera hundra kinesungdomar har haft hemma hos mig.
Oj.
Fast inte på en gång.
Nej, det förstår jag. Men
en tioårsperiod, jag blev väldigt bekant med väldigt många av dem. Och det var en underbar tid, det var jätteroligt. Och sen har jag varit på bröllop i Kina några gånger.
Aha, okej.
När de har kommit tillbaka. Ja, och några blev kvar för de har gift sig med svenskar.
Ser man på. Ja. Och de har du fortfarande kontakt med, antar jag.
Ja.
Och även de som har flyttat tillbaka till Kina.
En del. Ja, ja. Men ja, det har gått ganska lång tid sedan dess. Men det var väldigt roligt. Och jag lärde mig mycket. Och för dem var, de fick en extra mormor.
Ja.
Och det var precis vad de behövde.
Ja, och de var väl kanske kring 20 någonting.
Ja, det skulle man önska. Men faktiskt så hade de mutat, föräldrar trodde att de hjälpte sina barn genom att muta in, även om de var för unga. Så den yngsta, hon var 16 år när hon kom.
Wow.
Och det är inga svenska 16-åringar som går på gymnasiet.
Nej,
men de har en mutkultur i Kina som är tusenårig.
Men de här skulle plugga på högskolan då?
Alla pluggade på högskolan, det var därför de hade kommit.
Ja, jag menar det.
Och de blev kvar tills de hade tagit sina examina. Så att det var en ganska lång tid. Som
Men vad tog de, vad läste de för ämnen? Eller vad blev de så att säga?
Det var någonting som hette International Social Studies. Och väldigt många hamnade på det. Men det var väl också en del teknik. Jag kan inte komma ihåg en detalj.
Nej.
Men, men många har blivit lärare efteråt.
Spännande.
Ja.
Men du bor kvar i Gamla Gävle?
Jag bor kvar där.
Ja,
jag vill inte flytta.
Nej, okay. Men sen, du liksom jag är ju ute och lyssnar på föredrag och det ena och det andra. Och du är nästan jämt där.
Ja, ja. Vi går kanske på samma ställe.
Ja. Humanistiska samfundet såg jag dig på, tror jag.
Ja, jo, det är mycket,
det är mycket sånt. Ja.
Det är mycket på länsmuseet också.
Ja, det är också.
Jag ska gå dit idag och höra på nya chefen.
Just det, ja. Leif,
Leif Grundberg. Ja.
Spännande. Mm. Honom ska vi ha som gäst här.
Ja, ja. Just
inte just idag, men så snart det funkar. Mm. Ja, men Barbro Solberg, stort tack för att du kom till oss på Seniorradion.
Tack för att jag fick komma hit.
Nu blir det ett reklam.
Okej.
Kid about 3:30, my daddy said, son, come here to me. Says things may come and things may go, but this is one thing you ought to know.
Take what you do,
it's the way hot you do it.
Take what you do,
it's the way hot you do it.
Take what you do,
it's the way hot you do it.
That's what gets reason.
Mama, mama,
take what you do,
it's the time that you do it.
Take what you do,
it's the time that you do it.
Think what you do,
it's the time that you do it.
That's what cares result.
Ooh.
You can try hard, don't mean a thing.
Don't mean a thing.
Take it easy,
greasy.
Then your job will swing. Oh, and think what you do,
it's the place that you do it.
Think what you do,
it's the place that you do it.
Think what you do,
it's the place that you do it.
That's what cares result.
Det där var musik som man kan gissa att Agnes von Krusenstjerna kanske dansade till. 20-talsmusik.
Det kan hon nog ha gjort, det tror jag.
Gillands Forge hette orkestern. Och Agnes von Krusenstjerna är vad det ska handla om nu. Jag säger välkommen, Maria Berglind Valmo.
Tack för det. Jag ska prata några minuter. Hur lång tid har jag på mig, ska jag bara fråga?
Ja, så här. Du har... tillräckligt med tid.
Okay. Kan ju bli långrandig.
Ja, jag vet ju det. Men...
jag var ju på Sätra bibliotek häromdagen och pratade lite om Agnes. Men då hade jag lite längre tid också.
Ja.
Ja, det här är ju lite spännande just nu eftersom Kulturhuset öppnar nu 6 december. Klockan 14 är det en liten invigning. Jag antar att det kommer bli en större så småningom.
Ja, det har ju talats om det i januari, tyvärr, någonting sånt.
Men att man öppnar, det är ju jätteroligt. Mm. Och Konstcentrum ska ha vernissage klockan 17 och kaféet kommer att ha öppet. Så det blir spännande.
Men då är det naturligtvis många som undrar, vem var Agnes? Idag så skulle hon ha fyllt 130 år och 13 dagar. Aha. Eller så hon är född för så länge sedan. Hon föddes 1894, 9 oktober. Och hon dog 1940 av en elakartad hjärntumör. Hon föddes i Växjö, flyttade sedan till Visby och till Gävle 1902. Och bodde där till 1909, alltså i 7 år. Hon var 8 år när hon flyttade hit. Hennes pappa var överste. I officersfamiljen var man ju vana att flytta på sig. Och det här blev hans sista jobb som inom det militära. För sedan pensionerades han och då flyttade familjen till Stockholm. Men från den lilla staden Visby till den stora staden Gävle när hon var 8 år, då var ju allting stort för henne. Men någonstans i någon bok, nu vet jag inte exakt var, så beskrev hon att det var en liten lustig villa i utkanten av staden.
Det är den som vi kallar för
Krusenstjärna, fast de hyrde ju bara där på övervåningen. Jaha. Och hade en del av bakgården där barnen kunde leka. Men det är lite roligt, för Krusenstjärna, eller Agnes von Krusenstjärna, har följt mig lite. Jag har själv bott i det huset, fastän på nedervåningen. Så jag kan känna det där. Och de flyttade in på hösten mot jultiden till. Och det gjorde jag också en gång i tiden i det där huset. När man skulle skaffa julgran till 4 meters takhöjd, ja, och ni vet sådär allting som var. Jag har faktiskt, det är ju så här att hon har ju blivit uppmärksammad. Nu vet inte jag om jag ska läsa upp den här namnförslaget, för jag pratade med Anna Wikfeldt och Anders Ekelind och de sa att det var inte riktigt precis så de skrev.
Aha.
För här, de ville ju lyfta fram en kvinnlig personlighet som anknyter till Gävles historia. Och hon var en kontroversiell person som stod upp för kvinnors rätt och utmanade etablissemanget på sin tid. Men de hade skrivit lite mer. Så han har lovat att han ska skicka det där till mig, för att jag vet exakt.
Ja.
Men det är ju inte bara nu, kan man säga, som hon har uppmärksammats. För jag tänker att i slutet på 80-talet, då skrev Birgitta Svanberg en bok om fröknarna från Palen. Mm. Det var ju det skandalomsusade verket hon skrev. 7 böcker på 5 år som innehöll 2600 sidor, tror jag. Någonting sånt.
Vilken produktivitet.
Ja,
men det, vad var det som blev sån skandal? Vad var det?
Jo, det var ju så att det var för mycket erotik. Och det kan ju vara så här att det kom ju mycket arbetarlitteratur under den här tiden. Där fick man vara lite mer sensuell. Men det är ju så här att Agnes är ju av adlig börd. Och det förpliktigar. Det gav ju många förmåner, men förpliktiga också. Och hon skulle väl helst stanna inom sitt där liksom. Så att jag kan väl bara nämna så här då att då blev hon uppmärksammad, för det kom böcker, och då så blev också allén i Stora allén i Bolognerskogen som anlades 1842 döptes om till Agnes von Krusenstjärnas allé, och det var 1987. Och sen bildades ju Agnes von Krusenstjärna-sällskapet, och så småningom så... Just det, 1996 till 2015 höll de igång. Och sedan har, just nu har högskolan de böcker från sällskapet. Men det låter som de kommer nu att flyttas till Agnes kulturhus.
Ah, okay.
Det är ju där de passar, ja, det är rimligt, kan man
tycka. Ja. Men så sällskapet har somnat in?
Sällskapet just nu ligger det på is, så att säga, kan man säga. Ja.
Okay.
Och sen var det ju faktiskt jag som initierade ett projekt 2011, Gävle läser Agnes, som vi alla tyckte liksom, ja, men det där är lite spännande. Vi kontaktade Gävle Dagblad och Gunilla Kindstrand.
Hon var kulturredaktör där.
Ja, hon hade precis börjat. Då sa hon, det här, vi behöver inte göra det här nu. Det här var ju liksom på vårkanten där. Så vi behöver inte göra, men... vi kan ju ta det om något år. Nej, 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 vi börjar nu för sen kommer jag ha så mycket att göra. Vi kör igång med det här.
Okay.
Så allting gick väldigt snabbt kan man väl säga. Och då tryckte vi upp 4000 exemplar av Agnes von Krusenstjernas Fattig adel, som var det senaste verket hon skrev innan hon avled. Det kom ut i 4 delar, men del 1 finns här nu i pocket och heter Gävle läser Agnes, står det till och med på utsidan av den. Men nu ska jag
den delades bara ut bara
ja,
sådär, liksom,
vi eller? Delade ut den och sen hade vi massor av program runt omkring så att säga.
Mm.
Men man kan väl se
ja. En fråga bara. Hon bodde här alltså i 7 år
bara.
Vad är det som gör att Gävle förknippas med henne då?
Jag tror att det är hennes, alltså som barn är man ju väldigt så där man ser och hör. Man kommer ihåg sin barndom, stenar och dungar och allt det här. Och hon kom ju hit och hon var ett väldigt sensitivt barn alltså. Hon verkligen tog intryck. Hon hade en knivskarp iakttagelseförmåga skulle jag vilja säga. Mm. Och det kan man ju nästan bara... Och jag måste nog bara få läsa någon liten snabb snutt här. Till exempel när de kom till Gävle och när de går omkring i huset där de ska bo. Salen var kolossal med parkett i rutor. Övre delen var avskild med 2 pelare skönt bemålade med blommande äppelträd och en sjö. Antonius blev alldeles förtjust i dessa pelare. Antonius, det är hennes storebror i boken och hon kallas för Vivica. Bakom den fortsatte salen som en mindre sal för sig med 3 stora fönster åt gatan. Antonius drog Vivica med sig bakom pelarna och ställde sig framför dem. Ser du så vackert? Det är ju som ett slott med de här pelarna. Ja, viskade Vivica. Hon var så imponerad. Och sen har de har ju övervåningen och det här är ju stora salar. Den här salen som de beskriver är 64 kvadrat stor.
Oj, 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 oj.
Och sen hade mamman salongen som var 46 kvadrat. Jag tror, nu är det ju uppdelat i det där huset så att det är 7 lägenheter, men då var ju en våning på ett plan. Den kan ha varit på 340 kanske eller någonting sånt. Så de hade ju en stor yta, de bodde ju tjusigt. Så.
Hade de tjänstefolk?
Och så hade de 3 jungfruar
också.
3
stycken till
och med. Och sen hyrde de ju så det fanns ju trädgårdsmästare och sånt på gården. Men det behövde ju de inte ansvara för, så att säga.
Är man adlig så är man.
Ja, precis. Sen var det ju så här att hennes mamma var syster till Hugo Hamilton på slottet. Och han var ju landshövding då. Och Agnes hade 3 bröder. Den äldsta hade flyttat hemifrån redan. På slottet bodde kusinerna en pojke och 4 döttrar. Och hon umgicks mycket med dem. Men hon var 3 år yngre än den yngsta. Så hon kände sig aldrig riktigt hemma med dem. Så de var ju i sin liksom, i sitt lilla på något sätt hela tiden. Och Hugo Hamiltons fru, hon var väldigt noga med vilka de fick umgås med och inte. Jag tror att de delvis hade hemundervisning också. Mm. Så att, ja, jag tror att hon kände sig ganska ensam.
Mm.
Hon lekte mycket med sin bror. Men han kunde också få för sig att bara göra så här dumma saker som man gör när man är syskon. Och sen fick hon också umgås med barnen runt omkring. Så hon hade ju lite lättare på så vis kanske än flickorna på slottet. Men hon hade liksom ingen riktigt så där nära som hon kunde rådfråga. Och så.
Vilken skola gick hon på?
Flickskolan? Ja, det är ju flickskolan hon pratar om sen. Vet inte om det var. Jag tror att de hade hemundervisning under en period också tillsammans med någon annan flicka där, någon officersfru. Så. Men jag tänkte, där kan jag väl också bara lite kort, sen ska jag berätta lite grann om hennes liv här lite.
Mm.
Men jag tänkte, man kan ju ändå nämna här hur hon beskriver. Det här är ur Tony växer upp, en bok som kom ut 1922, alltså för 102 år sedan.
Mm.
Här beskriver hon. Vår stad föreföll mig då och ännu när jag tänker på den egentligen består av 2 städer, helt olika varandra. Den ena staden i vars utkant vi bodde var fullkomligt fyrkantig. Fyrkantiga hus, fyrkantiga esplanader, fyrkantiga hus, inte ett rundat hörn. Allt avmätt rättvinkligt, just fyrkantigt. När man stod vid början av en gata kunde man se ända till slutet av den. En förskräcklig eldsvåda hade i mitten på 1800-talet förstört denna sidan av ån, och invånarna själva vore mycket nöjda med den nybyggda prydliga stad som uppförts efter branden. Själv tyckte jag att den gav ett intryck av tröstlös tråkighet och endast kunde tjäna som en god reklam för renhållningsverket. Men sen fortsätter hon beskriva flickskolan.
Hon hade humor också.
Ja, precis. Gosslärverket, den andra staden med sina vindlande gångar och små träkåkar och fängelset och landshövding i residentet, slottet. Och så den vackra stadsparken där man kunde gå i timmatal. Mm. Upp och ner och hit och dit, ända tills man kom fram till den vackra kyrkogården. Där var det så tyst, så tyst. Alltså det är precis en beskrivning som idag, ja, kan jag tycka.
Just det. Alltså, jag bor på Norrmalm eller vad det nu heter. Ja. Det är ju så.
Ja.
Staketgatan, det ser man ju hela vägen.
Ja, men precis. Alltså. Det är ju så. Hon kallar den för Ramstaden. Det är ett passande namn.
Ja, ja.
Sen, ja, hon är ju humoristisk. Sen har hon en flicka också som hon tror är... hon tror att hennes pappa är kannibal, men i själva verket är de vegetarianer. Och när det går upp för henne så tycker hon inte att den där flickan är spännande. Längre på det sättet. Hon tänker att kanske han har nafsat lite på henne under natten. Som kan vara. Men hon var ett registrerande barn. Hon kände sig ensam. Och hennes mamma, som sagt, höll ju gärna salong och så. De hade det knapert rent ekonomiskt, så var det. Så att ibland hade de ju fester och sånt, och då fick barnen klubbs och komma in och hälsa och titta på alla godsaker som det skulle bjudas på. Sen fick de gå in i köket och äta.
Men han var ju ändå överste på...
Ja, men det var ingen jätte...
Okej.
Jätteinkomst, vad jag förstår.
En stor familj också.
Och stor familj, fyra barn. Mm. Och sen betalar de väl... För sonen som gick i krigsskolan.
Mm.
Det började ta slut. Oj. Nu.
Ja, men fortsätt ut.
Ja. Men vad jag skulle vilja säga lite kort. Det var att hon var adlig. Man krävde mycket av henne. Hon föddes in i en adlig familj, som sagt. Hon romandebuterade tidigt därför att hennes mammas morfar var Erik Gustav Geijer. Så den här litterära ådern var ju med. Så, hörs jag lite?
Nu fungerar det igen.
Vad bra,
ja.
Vad bra.
Ja, du sa hon var släkt till Erik Gustav Geijer. Ja.
Och så det där litterära framhöll man ju gärna. Mm. Men i den släkten fanns det också en psykisk ohälsa som framförallt drabbade kvinnor. Och som hennes mamma var lite skör också. Och hon själv så småningom mådde inte heller så bra. Mm. Och likaså systrarna på slottet. Hennes yngsta kusin på slottet gifte sig ju och... sköt sig sedan i sakristian på Trefaldighetskyrkan 1917.
Okay.
Ja, de mådde inte bra.
Nej, så var ju uppenbart.
Så var det.
Ja.
Och hon var ju...
själv dog hon i galopperande hjärntumör.
Ja, precis. Men hon hade ju ett tufft liv liksom. Hon debuterade 1917 med en lite flickaktig bok som heter Ninas dagbok. Och sen så träffade hon en man när hon var 19 år som hon förlovade sig med. Men alltså hon mådde så dåligt i det där så hon var tvungen att de sa upp förlovningen. Ja. Ja, hon blev sjuk och så gick hon på husmoderskola så därför hon skulle kunna hålla ett sällskap och så. Men det gick inte så bra för henne. Och sen så småningom 1921 så träffar hon David Sprengel. Och det är en man som... ingen tyckte om. Han var en ryktbar kritiker, skrev också egna böcker, översatte böcker. Han var känd som dryg och arrogant och beläst liksom. Och föräldrarna var ju emot det här äktenskapet. Och det skulle också bli ett stort maffigt bröllop. Men då blev hon också sjuk igen. Så då fick de ha ett litet enkelt hemma hos föräldrarna bara. Och sen strax efter giftermålet så blev hon dålig och inlagd på nytt. Så att det var liksom, hon mådde inte bra. Och sen 1900, det här var 1921 var det väl, tror jag, som hon gifte. Sen kom ju den här Tony växer upp.
Mm.
Det är en serie i tre delar. Mycket handlar om Gävle. Och om det här att bli ung. Och om det här att hitta sin kropp och förstå sig själv. Och hon hade liksom ingen att fråga. Mm. Jag tänker att mycket ligger där också.
När hon fick ett olyckligt liv helt enkelt.
Ja, men precis.
Vi måste nästan runda av där, Maria.
Ja. Jag tänkte bara säga att... hon blev gravid men fick missfall. Okay, det tog det väldigt också. Hårt. Ja. Och sen så skrev hon ju Fröknarna von Palen som blev en stor liksom debatt, von Palen-fejden.
Ja.
Och sen skrev hon som en hämnd, kan man väl säga, Fattigadel.
Okay.
Så.
Tack ska du ha för att du kom hit.
Tack för det.
Vi hade lite tekniska problem, men det löste sig.
Ja,
som
det fixade till sig.
Ja.
Ja.
Nu ska vi lyssna på blues för hela slanten. Ja.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
När Willie Dixon i början av 60-talet satte upp The American Folk Blues Festival tillsammans med den tyska bokningsfirman Lippmann & Trau fick han en hel del problem när han var tvungen att hjälpa framförallt lite äldre bluesmän och kvinnor att plötsligt ansöka om pass för att åka till Europa, något de aldrig hade funderat på tidigare i livet. Födelseattester var inte alltid tillgängliga och alla kunde inte dokumentera när de var födda. Det gällde inte minst Robert Clifford Brown, eller Washboard Sam, som är vår huvudperson idag. Enligt vissa dokument från den USA:ska socialtjänsten skulle han vara född i Jackson, Tennessee, 1903 eller 1904. Själv angav han sin födelsedag till den 15 juli 1914 när han ansökte om medlemskap i det USA:ska musikerförbundet. Officiellt är hans födelsedag numera den 15 juli 1910. Och det kan inte uteslutas att det är en förhandlingslösning där Willie Dixon haft ett finger med i spelet för att överhuvudtaget få till ett fungerande pass till 1961 års turné med The American Folk Blues Festival. Washboard Sam spelade, som artistnamnet anger, tvättbräde. Ett instrument vi kanske inte har så stark anknytning till idag. Men under åren då countrybluesen urbaniserades till citybluesen var tvättbrädet ett vanligt rytminstrument, även om det snart trängdes undan av trummorna. Men vi kan väl höra på The Girl I Love med St. Louis Jimmy Oden, ackompanjerad av Memphis Slim piano, Mike Bloomfield gitarr och Washboard Sam tvättbräde. Inspelningen är gjord i Chicago den 19 maj 1964 och den är producerad av Olle Hellander på Sveriges Radio i en radioserie kallad I blueskvarteren.
Yes, box.
Girl I love just as sweet as she can be. The girl I love just as sweet as she can be. Every time I kiss her, cold chill runs over me. Every time I kiss her, it thrills me through and through. Every time I kiss her, it thrilled me through and through. And it makes me wonder, what kind of a girl are you? I was just sitting here thinking, maybe just a minute ago, I was just sitting here thinking, baby, just a minute ago. What in the world made me love you so? So now there's no use of worrying about me when I'm out of town. So now there's no use of you worrying about me when I'm out of town. Because my love for you, it can't be turned around.
Under 1920-talet flyttade Washboard Sam till Memphis, Tennessee, där han uppträdde som gatumusiker tillsammans med Sleepy John Estes och Hammy Nixon. 1932 flyttade han till Chicago och anslöt till sin halvbror Big Bill Bronzy, som hade band tillsammans med Memphis Slim och Tampa Red. Bandet hade flera hits, bland annat I Feel So Good, som vi ska höra på nu.
She don't fail, you know, I feel so good. Yeah, I feel so good. Now I feel so good, baby, I feel like ball to jack. I feel so good. I hope I always will. I feel just like a jack out with a gin in. Well, behind a hill, you know I feel so good.
Yes, man.
Yes, I feel so good. I feel so good, baby. I feel like born to jive. Tickle a horse. Thank you.
going down to the station just to meet a train. I've got to see my baby. You know I've got that aim. You know I feel so good. Yes, I feel so good. I feel so good. I just feel like Bonnie Jack. I love my tea. Crazy about my garden gin. When I get high now, baby, I just feel like floating around in the wind. You know, I feel so good. Yeah, I feel so good. I feel so good, baby. I feel like Bonnie Jack.
Washboard Sam gjorde över 160 egna inspelningar som vokalist under 30- och 40-talen. Och hans plattor sålde bra. Under 50-talet sjönk hans popularitet, till stor del beroende på elektrifieringen av bluesen och att trummorna tog över allt mera som rytminstrument. Sam gav upp musiken och verkade som polis i Chicago. Under det tidiga 60-talet fick han en kort revival, till stor del tack vare Willie Dixons initiativ med The American Folk Blues Festival. Han avled av hjärtproblem i november 1966 och begravdes på Washington Gardens Cemetery i Homewood, Illinois. Hans grav var helt omärkt i 2009 då Steve Salter, som driver The Killer Blues Organization, ordnade en välgörenhetskonsert som finansierade en gravsten. Vi ska avsluta för idag med att höra Washboard Sam från den 19 maj 1964 sjunga och spela tvättbräde i en bluesstandard All By Myself, och han ackompanjeras här av pianisten Blind John Davis och den kvinnliga basisten Betty Dupree.
Back I out diamonds and pull all by myself, all by myself. I don't need nobody help me, I can do it all by myself. Now look in jail, ain't no crime, I'm on the farm tent doing mine all by myself, all by myself. I don't need nobody help me, I can do it all by myself. Play, play, play. Kids. Ain't no crime, I don't keep it hid. All by myself, all by myself. I don't need nobody help me, I can do it all by myself. I got a house full of women, all mine. I take care of them, I don't need no help. All by myself, all by myself. I don't need nobody help me, I can do it all by myself. Play, play. Old Popeye, Sue Toto, Cockeye Jim, all Uncle Sam soldiers, I take care of them all by myself. All by myself. I don't need nobody help me, I can do it all by myself.
Veckans blues, som vanligt producerat av Sven-Erik Lundberg. Nu är veckans panel på plats. Välkommen, Voko Vera Boman.
Tackar.
Du har jobbat med de sociala frågor, kan man säga så?
Gulla.
Ja, gulla. Finländsk bakgrund.
Man får prata finska i Gävle, har jag hört. Ja. Så om jag börjar plötsligt, då vet jag vilka rättigheter jag har.
Ja, okej. Okay. Kiki Larsson,
ja.
Konstnär, kulturpolitiker.
Ja, före detta.
Före detta, ja. Men inte före detta konstnär?
Nej.
Kladdar vi lite grann.
Conny Persson, välkommen du också. Är du också före detta någonting, eller?
Ja,
bibliotekschef kanske?
Ja, det var en gång i tiden, ja. Biblioteket.
Och antikvarist,
ja,
det, heter det, va?
Ja, ja, kan man säga. Jävla antikvariat. Ja.
Nu finns det ett förslag om anonyma vittnen i rättegångar. Det innebär alltså att den som är då åtalad inte får veta eller se vem som vittnar emot honom eller henne. Är det en bra idé?
Ja, ur rättssäkerhet så kan det vara både bra och dåligt. Men det viktigaste är ju i så fall att i offentliga papper så finns ju vittnena med ändå. Och då, för det har ju kommit väldigt mycket hot mot vittnen bakvägen från andra kompisar och mycket annat. Sånt
och det är ett skäl till att man vill ha det.
Ja, just det. Men då, det innebär ju att då måste ju de inte finnas med i de pappren heller.
Nej.
Och det kan det ju vara en osäkerhet kring rättssäkerheten helt enkelt. Jag är lite tveksam faktiskt.
Okay. Ja, jag är lite tveksam också. Jag vet liksom inte riktigt. Jag är inte tillräckligt insatt i hur det fungerar. I och för sig har jag suttit i tingsrätten, men ändå, nej, men alltså, de får ju alltid reda på. Alltid.
Ja.
Det finns alltid någon väg att gå, men ändå, det kanske inte ska vara så himla lätt alla gånger att få reda på vilka som sitter och säger vad.
Mm.
Ja, jag tycker att det är bra, därför att det kanske är många som, alltså många vågar inte säga vad de ser. Så att jag vet inte, jag tycker att det är möjligt att rättsväsendet blir säkrare på något sätt.
Mm. Lagrådet, som är den instans som liksom yttrar sig om regeringsförslag, har ju avstyrkt det hela. De tycker inte att det är möjligt. Men å andra sidan...
Det finns ju ett ytterligare del som man bör tänka på. Det är ju att oftast vid sådana här olika typer av brott eller annat så är det ju oftast filmat. Det blir filmat av privatpersoner och mycket annat. Alltså det de kan se, vem är det som kan vittna och inte vittna. Och på det sättet så kan ju de ju gå förbi ändå lagarna som stiftas med anonyma vittnen. Så det är ett komplext problem. Men i och för sig tycker jag att om inte det ska överväga det här att hoten mot vittnen är viktigare. Att det inte kommer fram, alltså, så att de kan ha anonyma vittnen. Jag tror det.
Mm.
Jag överväger nog åt det hållet ändå, trots allt.
Då vet du det. Panelens åsikt.
Ja.
I stort sett.
Lite
halvordigt.
Så läser vi i tidningarna att Gävle Godtemplares idrottsklubb, de ska samarbeta med Brända Bocken och servera öl, vin, sprit på sina hemmamatcher. Och Gävle Godtemplare är alltså en nykterhetsförening. Det är ju lite paradoxalt. Du skrattar.
What the
lite.
Fuck? Ja. Det låter väl under att de gör det väl en sak, för det görs ju liksom...
Ja, det är ju på... Gavlerinken.
Ja, exakt.
Där, men nej, just men... att det är Godtemplare som gör det. Det är lite skruvat. Eller vad säger du, Boko?
Håller de på dörr ut eller? Därför de...
Ja, det är möjligt.
Ja.
Jo, alltså att en nykterhetsförening har ett idrottslag i ishockey. De vill kunna servera öl och sprit på sina hemmamatcher.
Jag tycker att det är väldigt bra, därför att i Sverige gör så mycket smyk. Det är väl lika bra att man lyfter upp. Eller hur?
Ja, okay.
Man kan vara nykter på många sätt. Så att jag tycker att det är just att man gör det offentligt istället för att gå bakom knuten. Och, så jag varsågod och drick.
Conny?
Ja, jag tycker för det första att de ska gå ut och säga att vi är inte längre en nykterhetsförening.
Nej.
Vi heter GGIK av tradition, och det kanske startades av det. Sen är det andra problemet är ju att det saknas pengar, och de letar ju hela tiden efter möjligheter att få in pengar.
Mm.
Men det serveras ju på Brynäs matcher, men då är det väl någon...
Det är någon krögare
som driver där. Va?
Och
det här tror jag är, jag vet inte om de spelar i Gavlerinken.
Nej, de spelar i Nynäshallen.
Och där finns det inget. Så det, ja. Jag tycker överhuvudtaget inte det ska serveras sprit eller vin på matcher överhuvudtaget.
Nej.
Det ska vara stenhårt vid koll med tanke på de incidenter som har varit på fotbollsmatcher och mycket annat. Måste det till mycket hårdare tag för att stoppa dem där. Det är bara ett fåtal skitstövlar, men alltså...
Vi kommer till det om en stund.
Jaha,
ja. Okay, ja. Ja, nej, men vi kan lämna det. Men ägarna till Brända Bocken tyckte det var ett jättebra grej för dem att sälja sprit på.
Förstår jag.
Ja, ja. Jo, du nämnde fotbollsvåldet. Och i söndags var det väl så var det derby i Stockholm, Hammarby Djurgården. Där polisen fick ingripa och stoppa matchen helt enkelt. Det var med bengaler och pyroteknik in på planen.
Ja.
Vad ska man göra åt det?
Förfärligt.
Ja. Nu ska man spela färdigt matchen med tomma läktare.
Ja. Jag gjorde det igår.
Ja. Igår, ja. Just det. Huvudtaget, alltså, jag tycker att idrott har blivit någon sorts religion idag. Och att man tävlar alltså så väldigt, väldigt konstigt mot varandra. Så att, men jag menar, kamerabevakning, vem gör någonting och sen tar de på nacken på örat och tar bort dem.
De gör det.
Ja, jag menar, det är så vi måste börja göra. För jag menar, får man göra hus hela tiden i det här landet, då slutar det aldrig. Mm. Så att, är det inte förbjudet, att man får inte gå in om man har gjort någonting?
Polisen måste ju vara där även före och släppa in i olika omgångar, olika utsläpp, så att de inte träffar sig utanför, för då slår de ihjäl varandra.
Ja.
Ja, men det är väldigt intressant med sport. Det har ju så förenande det är.
Ja, men det har ju varit...
Jag
tycker det var jättebra att polisen stoppade det. För att det kanske blir att det blir en räfs och rättarting inom liksom de här supporterleden. Mm. Alltså att när ett fåtal håller på skitstövla, säger jag, för de är inte där på fotbollsplanen att göra.
Nej.
Ta med sig sånt där och sprid. Då tänker jag på den här fruktansvärda olyckan i England när det var över 100 människor som dog på grund av brännare, alltså som de tände eld på läktaren. Och det har ju hänt i Sverige också.
Ja. Mm.
Och sen är det ju så här också att på många matcher tidigare så gjorde supporterlagen upp om att träffas på speciella platser och slåss före matchen. Ja. De gjorde upp liksom slagsmålsgäng liksom innan matchen ungefär. Va?
Ja, men det är, det är sant. Nej, yes.
Men vi har väl polisen fortfarande för att de ska hålla ordning. Ja. De måste ju kunna få göra sina beslut. Så att, men var det inte så att någon har hotat den här polisen också?
Jo.
Alltså, då är det...
Men det går tydligen att smuggla in bengaliska eldar.
Vad då, i rumpan eller?
Ja, uppenbarligen så funkar det ju. Var de har det kan vi bara gissa.
Ja, men alltså de känner, men de kan ju inte känna överallt.
Nej. Och de har väl inte tid heller, för då får de börja med insläpp redan klockan 6 på morgon.
Ja, visst. Nej, men de måste ju få bort det här läktarvåldet. För jag menar, barn som är intresserade av idrott, de måste ju kunna gå med sina föräldrar och kompisar utan att riskera livet eller skador och sånt där.
Men det är likadant som på vanliga såna här fotbollsmatcher och hockeymatcher för barn. Föräldrar blir ju tokiga och gapar och skriker och mordhotar domare och beter sig alltså. Jag fattar inte varför man liksom...
Men det är ju helt klart så är det så här att de här stora klubbarna, jag säger inte, pekar inte ut någon, men de har ingen ordning på supportergäng. Och det har ju visat sig att vissa delar av dem, de har ju också kontakter med kriminella grupper också för den delen. Va? För att det är rätt mycket pengar i omlopp också på de där.
Visst.
När det gäller spel och sånt också. Mm. Så det är ju inte bara det att supportrarna går på det, utan det förekommer ju en annan marknad. Det är ju spelmarknaden, liksom vem ska vinna och inte vinna och sånt där.
I England har man ju delvis löst det på det viset, eller Storbritannien rättare sagt, genom att biljettpriserna är så höga. Mm. Det kostar ju 5-6 000 att se en Premier League-match. Så huliganerna har inte råd att gå dit.
Men vad bra. Mm.
Men då,
en utväg.
Nog vill jag att Finland vinner Sverige, men jag skulle aldrig använda någonting hot mot det. Så, nej, alltså, nej. Det är svårt att begripa var folk befinner sig i.
Ibland alltså, det, jag menar, de förstör ju för många tusen människor som sitter där.
Ja, visst.
Så men fanatism spelar ingen roll vad det handlar om, så är det farligt.
Mm. Ja.
Ja, men jag tänkte säga, jag har ju varit på mycket bandymatcher och sånt där, va? Jag ska i och för sig gå på hockey på torsdag, men på bandy, där är det nästan sällan som det är bråk mellan supportrar. Det är mera liksom, ja, vänligt, fast man är bittra fiender på plan och sånt där, så är det ändå det är en annan vördnad och respektfullhet, va?
Ja, jag tror
inför,
det. Mm.
Inför motståndarlaget. Då.
Det är en gammal snoddas tradition.
Ja, det är så. Nej, men det är jättestor skillnad.
Ja.
Vi ska kasta oss över ett nytt ämne.
Ja.
Ja, som är ganska komplext det också. Det här med att skilja mellan ett konstverk och dess upphovsperson. Det har tagit delvis ny fart i och med att det har kommit fram att Alice Munro, Nobelpristagare i litteratur, hon var gift med en karl som förgrep sig på hennes då 9-åriga dotter. Och detta visste Alice Munro om, men gjorde ingenting åt det. Det har dottern nu ganska nyligen beskrivit nämligen. Innebär det att man ska, alltså jag tänker på, det finns ju ett antal författare som har varit nazister, Knut Hamsun till exempel, och ja, flera andra. Det finns en i ska vi se vad han hette, Örnulf Tigerstedt i Finland, är han bekant, författare som var nazist.
Ja, det vet jag.
Stig Cederholm som skapade Åsa-Nisse var nazist. Alltså ser man deras verk på ett annat sätt när man får denna kunskap?
Det är mycket möjligt att man får. Mm. Man läser och kanske tittar på ett helt annat sätt när man vet om det här. Ja, jag skulle göra det i alla fall. Jag skulle leta efter.
Jag tror att jag håller med.
Ja. Mm.
Man kan titta så här, om man tittar under Hitler-Tysklands tid, va, så gjorde de, det pratade om ententeverk, alltså det här som var, det var verk som var radikala och liksom progressiva och stod emot nazismen och sånt. Mm. Det förbjöds ju eller slängdes i, eller att de helt enkelt knyckte dem, vilket de gjorde. Nazisterna tog otroligt mycket tavlor. Men jag tror det viktigaste är det att man offentligt upplyser om det här. Alltså det här att Stig Cederholm var nazist, punkt slut, och att det förs ut.
Mm.
Oftast så är det också en tystnadens republik som råder inom pressen och journalistiken. Ja. Men man kan mycket väl uttala det. Alice Munro, hennes dotter blev förgripen utav hennes man och sådär. Va? Nu var det inte hennes pappa utan hennes nya man.
Mm.
Att det förs ut, och jag tycker det är det som är det viktigaste. Och sen får varje läsare eller varje betraktare av ett konstverk ta ställning till det.
Kan man inte ta reda på sånt också?
Vetskapet.
För det finns ju uppgifter som man borde ju kunna kolla upp sådana saker.
Absolut.
Och säga, tack, du är väldigt duktig, men tyvärr.
Ja, för jag vet till exempel i den här debatten som var förra måndag, jag var och lyssnade på den om Alice Munro. Då tog bland annat Jan Sjölund upp om Stig Claesson, som jag tycker oerhört mycket om, men det är hans son.
Alltså Slas.
Ja, och hans son hade skrivit en sån där icke vidare rolig bok om sin far och hur han var och sånt. Men det förtar ju ändå inte de otroligt kloka ord som Stig Claesson har skrivit i böckerna.
Mm.
Sen kan det vara att han också var en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Who knows? Mm. Men det är bra att vi... Man ska ju veta om bägge sidor och att det kommer ut.
Va? Absolut.
I tid, så att säga. Så alla vet.
Ja, men det är viktigt att vi kan historien, vad som har hänt.
Absolut.
Ja, att man liksom verkligen inte förnekar det. Om man skriver en roman om någonting, det vet jag inte.
Men det måste ju vara så hemskt för när dottern, och mamma, hon har fått Nobelpriset i litteratur. Tack så hemskt mycket.
Ja.
Där satt hon och teg under massor med år.
Ja, det var, jag undrar om hon skrev en bok om det där. Eller?
Ja, hon har skrivit en bok.
Hon har gjort det.
Ja, i Kanada alltså.
Ja, det var så det kom fram. Alltså.
Mm.
Jag tänkte på det här med MeToo till exempel.
Ja.
Så mycket kvinnor och andra som höll tyst och skyddade den här...
Ja. Epstein.
Nej, inte Epstein, det var ju Weinstein.
Weinstein.
Skynda.
Ja, visst, ja.
Han är i Sverige, kompiset till Horace Engdahl.
Ja. Ja, hörrni, vi Tyskland. Får sluta denna paneldiskussion i lite dystert tecken kanske.
Ja, det är bra att saker...
Det blir ljusare nästa gång.
Det är bra att saker kommer fram,
ja.
Tycker jag.
Det är så sant som det är sagt. Nu ska vi lyssna på Lisa Ekdahl. If I were a boy.
Mm-hmm.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning, throw on what I wanted, then go drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it but who I wanted it, and I never get confronted for it, cause they'd stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be better made. I'd listen to her, cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, cause he's taking you for granted and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken so they think I was sleeping alone. I'd put myself first and make the rules as I go, cause I know she'd be faithful waiting for me to come home. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I'd listen to her, cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, cause she's taking you for granted and everything you had got destroyed. Forgive you like that. If you thought I would wait for you, you thought wrong. But you're just a boy, you don't understand. Yeah, you don't understand how it feels to love a girl. Someday you wish you were a better man. You don't listen to her, you don't care how it hurts until you lose the one you wanted, cause he's taking you for granted and everything you had got destroyed. But you're just a boy.
Vi har en ny vecka framför oss, och det som händer då, det vet Sven-Erik Lundberg en del om, eller hur?
Ja, idag till exempel så öppnar ju den här 60-plus-mässan då, som i år handlar då om stil och mode. Förlåt. Och på plats finns då bland annat stylisten Hedvig André, som känns som det här Gör om mig på tv. Fråga Lundexperten Henrik Bidegö. Den fortsätter imorgon då, och sen kan vi se på fredag till exempel, då är det 50- och 60-tals Brooklyn Brothers och Comancheros på Labbis i Forsbacka.
Mm-hmm.
På lördag, vernissage, tantgrillar mot bröstcancer, och det är bröstcancerföreningen Maria Gävleborg som har det på Fängelsemuseet 12-16. Vi har ett föredrag på söndag om
Gävle på Agnes tid, och det är intendenten Ingela Broström på Länsmuseet som presenterar staden som Agnes von Krusenstjerna växte upp i, och det är i Sätra bibliotek 18-19. Sen har vi vår egen verksamhet här då, och den här sändningen går i repris klockan 4 idag, klockan 16 alltså. Och klockan 19-19.30 är det predikan från Hedvigslundskyrkan då med Studio 64. Torsdag, countrytimmen, 15-16, en timmes country nonstop. Fredag är det då 13-14, är Timo Heino som bjuder på 10 i topplistor från tiden det begav sig i nostalgitoppen då. På lördag är Radio GSK, Finska föreningen, och de har då möjlighet att ringa in och så vidare va.
Men en hel del det som vanligt.
Det är en del.
Ja, vi ska väl nämna också att det är inte nästa vecka, men den 5 november så har närradion här öppet hus för allmänheten. Så välkomna hit och titta på studio och hur det går till. Någon gång mitt på dagen mellan 11 och 15 tror jag det var. Och så har vi ett nytt program nästa vecka. Då är det Sven Johansson som är programledare. Och då är det så vitt skilda ämnen som ofrivillig ensamhet, reportage om en bullskola och en forskning som handlar om ljudet från vindkraftsanläggningar.
Ja, infraljud faktiskt.
Ja, infraljud.
Ett ljud som inte du och jag kan höra här.
Just det. Det är ni. Det blir någonting att lyssna på. Vi som har gjort det här programmet heter Timo Heino i kontrollrummet, och jag heter Mats Omvall, och vi säger tack för oss och ha en riktigt bra vecka. Vi säger farväl med, tillsammans med Stan Kentons storband. Hej då!
Senior Radion Gävle 102,7 MHz.